att bygga om sin telefon för mindfulness och produktivitet. Till skillnad från att spela spel eller bli avbruten av notifikationer eller vara dopaminberoende liksom.
Du lyssnar på 25 minuter, en konversation om personlig utveckling, producerad av Trade Venue AB. Vi har ett syfte i det här programmet, och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter Carl-Mikael Syding. Med mig har jag alltid Ludvig Sundström. Tjenare Ludvig, nu är det dags igen. Hur är läget?
Det är bra med mig, det är jättebra. Hur är du själv?
Jag kom faktiskt alldeles nyss hem från en natt på Sandhamn, riktigt spontant. Igår för ungefär 24 timmar sedan så ringde en kompis och sa, vill haka på till Sandhamn? Du har 15 minuter på dig, sen hämtar vi dig utanför dörren. Det kan bli en 24 timmars.
Det låter som du har spontana
vänner. Jag trodde faktiskt att det bara skulle bli... Ja, jag trodde faktiskt att det bara skulle bli kanske en 6 timmars. Men det slutade med utgång i Sandhamn och övernattning. Och sen fick jag ta färjan och bussen hem för att hinna i tid till det här.
Okej, okay, ja men bra att du hann i tiden. Jag har också varit, det var några dagar sedan nu, men jag var ute med en kompis på hans födelsedag. Så var vi några stycken. Och så sitter vi där och typ äter och dricker lite. Och sen så skulle vi egentligen gå till ett klätterställe. Men så visar sig att han har gjort slut med sin flickvän och hon visste att vi skulle dit. Så kan vi inte gå dit, för hon har typ blivit helt galen nu. Och den här tjejen, hon har nu, jag träffade henne en gång förut och då var hon helt normal. Men nu har någonting slagit slint i hennes huvud. Och nu har hon hotat min kompis med så här, att hon ska anmäla honom för våldtäkt och misshandel och allt möjligt. Och han är ju fullständigt oskyldig då. Men sen har hon också hotat att hon ska begå självmord om inte han blir ihop med henne igen. Det här är, du har en jävla chock när han berättar det där. Så vi kunde inte gå, vi kunde inte göra vad vi skulle ha planerat för honom. Så den kvällen blev vi förstörda.
Men det också spontant, lite fast tvärt emot min ungefär.
Ja, jag är egentligen glad att ha upplevt det här ur liksom tredje hand. För jag blev ju inte drabbad med illa av det här. Men min kompis har blivit drabbad riktigt illa. Och vem vet vad som kommer hända för honom. Liksom. Han måste ju liksom fly nu och kan inte bo kvar. Det är tur att han inte har köpt ett hus där han bor, utan att han bor på typ ett hotell. Men han måste ju sticka ifrån nu, för han kan, det finns ingenting han kan göra. Han kan inte gå till polisen med det här, för att hon, ja, vad ska han göra liksom? En tjej vinner alltid. Ja, det är en helt sjuk situation i alla fall. Och kontentan av det här för mig är att en viss procent av populationen kan bli galna, antar jag. För den här tjejen var helt normal när jag träffade henne. Och nu så är det någonting som har blivit helt konstigt i hennes huvud. Så det är sjukt alltså. Det är sånt här som man tror bara kan hända på film. Så hon var väl helt enkelt liksom helt beroende av honom. Och kunde inte klara av att ta det, helt enkelt. Av någon anledning.
Nej, och vad gäller ditt råd att man får vara försiktig med vilka man släpper in på livet. Det kan ju låta lite tråkigt. Det låter, man styr upp livet lite mycket kan det kännas som ibland. Men det är i alla fall rationellt. Man kanske till och med kan skruva om det här till någon slags veckans sociala kapital i enlighet med de fyra kapitalen. Att om du har en onödig eller kanske tärande relation på något sätt som du borde hantera. Så veckans sociala är att faktiskt ta hand om det här. Ta tag i det. Avsluta en relation eller aktivt se till att förändra den på något sätt. Eller ge utrymme för en ny och bättre relation.
Ja, men jag tror grundproblemet i alla fall för den här tjejen var att hon var helt enkelt helt beroende av honom. Han var väl hela hennes liv antar jag, och sen bara försvann det. Och då slog någonting slint. Men jag spekulerar att det är lite som om en person är riktigt starkt drogberoende eller beroende av någonting extremt mycket och så bara försvinner det. Så blir det, hjärnan funkar inte som den är van att göra, och så blir det någon slags personlighetsförändring liksom. Har du någonsin varit riktigt beroende av någonting?
Ja, när jag var yngre så var jag beroende av Lypsyl. Jag vet inte om det finns längre, men det är en typ av riktigt dåligt läppcerat. Själva konstruktionen av det är sånt att man blir beroende. Läpparna blir inte mjukare eller fetare av det, utan man måste ha mer och mer och mer. Och det här gör också att när man inte har det eller kan sätta på det, så då är tungan där och vill liksom slicka av det hela tiden. Så, vilket gör läpparna ännu torrare.
Intressant. Jag har sett andra. När jag var liten så minns jag att det var vissa barn som alltid tog det här.
Ja, jag var det barnet. Jag fick ju köpa åtminstone ett Lypsyl i veckan. Det låter helt bizarrt. Och när jag till slut slutade, då slutade jag verkligen cold turkey. Men jag blödde fortfarande i ett år efteråt. Av att läpparna sprack hela tiden. Men jag vägrade använda något sånt cerat igen.
Mm. Ja, jag började aldrig.
Du har haft andra beroenden kanske?
Ja, det har jag. Jag har varit beroende av socker och kolhydrater via candida. Det är jättesvårt. Jag har visserligen inte varit beroende av kokain, men jag har läst, och det finns mycket studier som säger att om du har ett starkt sockerberoende, särskilt med amplifierat av candida, då ska det sägas vara ungefär lika starkt som ett kokainberoende. Och det lyckades jag sluta med, och det var svårt. Det var det svåraste. Sen har jag varit beroende av tv-spel när jag var yngre. Det var också ganska svårt. Men det slutade jag med cold turkey. Och det gjorde jag även när jag var typ 20. Men du, när det kommer till det här med beroenden. Det som jag tycker är intressanta med det. Det är att de flesta beroenden. Alltså de har vissa olika gemensamma nämnare så att säga. Det är diverse olika element som finns i varje beroende som gör att man blir beroende av det. Det är inte slumpat liksom. Beroenden, visst, de är väl kanske lite olika med att vissa är så här, typ en kemisk substans eller en annan eller en psykologisk effekt liksom. Eller en tredje grej, det är en fysisk sak. Men när det kommer till hur det påverkar ens hjärna, så det finns vissa saker som är återkommande liksom. Och de här huvudsakliga likheterna, det är först och främst att det är slumpade belöningar. Så att alltså belöningarna kommer inte hela tiden. Du kan inte alltid förutspå dem. Så när de väl kommer, då bryr du dig extra mycket. En annan sak är att det ofta är variation. Och sen är det diverse olika återkommande element. Det kan vara liksom känslor av eufori eller liknande saker.
Jag tror i det här sammanhanget så, där du pratar om kokain och socker, att egentligen så ska man nog uttrycka det som motsatsen. Nämligen att kokain kan vara lika beroendeframkallande som socker. För jag tror att själva grundmekanismen, den kommer från socker. För det är någonting som vi evolutionärt vill få i oss. Och det är därför vi får en kick av socker. Det är så viktigt för oss att äta socker. Och sen har man hittat en substans som kokain som funkar via samma funktionsvägar i hjärnan. Så om någonting så skulle jag faktiskt gissa att socker egentligen är mer beroendeframkallande, för det är mer evolutionärt anpassat till hjärnan. Vad gäller, jag har en liten vinkling här också på veckans ekonomiska kapital när det gäller beroende. Och det är att man kan inse slöseriet i just meningslöst beroende, eller vad det nu kan vara för någonting. Och istället försöka, i sådana fall, om man nu ändå ska ha ett beroende, så kan man vända det mot någon typ av beroende där man tjänar pengar i sådana fall. Till exempel trading eller analys. Det allra bästa kanske är om man kan vrida det mot faktiskt seriös, långsiktig analys och värdeskapande. Att man får någon typ av kickar att hitta den här riktigt djupa och extra informationen som man kan skapa värde av. Det kanske inte är jättelätt, men jag tror att det är i alla fall bättre att trada på börsen om det går bra än att springa runt och leta efter någon Pokémon-figur i en halvkass VR på en padda.
Ja, det tror jag gott man kan säga. Särskilt det här med såna här riktigt jävla värdelösa beroenden, som du sa, Pokémon. eller att hålla på med så här, chatta på dumma sociala nätverk liksom, som en fjortis på en smartphone. Såna saker liksom. Det är för övrigt riktigt allvarligt. Jag vet inte hur många procent, men säkert varannan människa under 30 nu för tiden är verkligen, alltså de har ett kraftigt dopaminberoende till sin telefon. Det är som när vi gjorde den här intervjun med Edmund Lowman, och han sa att han var ute och gick på gatorna och såg asiater med telefoner som då, alltså det är helt sjukt i kulturen här. Om man åker tågen som de har här, typ till exempel Thailand, alla sitter på Facebook och de är som fastlåsta i skärmen. Det är helt bisarrt.
Det är ju inte långt ifrån här heller. Vi ligger nog bara ett par år efter, helt enkelt. För som det är nu, om man lyfter blicken från sin egen telefon eller bok när man befinner sig i kollektivtrafiken, så slås man faktiskt av att nästan alla sitter och tittar på sin telefon, eller åtminstone håller den i handen och är väldigt alerta vid minsta signal på att titta på den igen.
Ja, det är det som är problemet. När du hela tiden är på alerten att titta på telefonen, då kommer du inte nå en slags kumulativ koncentration som behövs för att du ska vara kreativ eller kunna tänka väldigt analytiskt eller smart. Du tänker inte liksom högkvalitativa tankar. Du kan inte göra problemlösning på en hög nivå om du hela tiden är beredd på att få ett sms.
Jag slutade faktiskt helt och hållet med börsen i åtminstone ett år efter Futuris. Men sen har jag successivt faktiskt sugits in lite i det igen. Alltså, dels så vill jag hålla mig ajour, för att jag vill vara beredd att kunna parera saker om det händer stora saker. Så jag vill vara med lite grann. Men det är också delvis ett beroende att jag hänger med när Brexit händer och noterar till exempel att okej, det kommer bli massa stimulanser, så börsen lär ju gå upp efter det här. Och samtidigt så tycker jag att ja, men det kanske är bra. Om du redan är lite dopaminknarkare, så kan du försöka bara styra det från de riktigt dumma grejerna och in i något annat som också är, som du säger, lite slumpartat, varierande och återkommande. Men i alla fall potentiellt kan skapa en typ av inkomst. Och när jag ändå nämner Brexit och stimulanser och sådär, så vill jag också bara tillägga att ja, det var nog ganska uppenbart att det skulle studsa upp kraftigt efter det initiala nedstället, för man räknar med att det finns en centralbanksputt på allt nu för tiden. Men jag vill också säga att nu när vi har studsat upp till all time high i USA och ganska högt upp även i Sverige, så det är fortfarande så att man har skapat en stor osäkerhet i och med Brexit vad gäller hur företagen ska kunna investera och anställa och liknande. Och även om det förstås är läskigt att gå kort börsen eller ens kanske bara sluta ligga lång, man behöver inte gå så långt. Men däremot så tycker jag att man kan fortfarande köpa guld. För guld fungerar typiskt sett om det blir osäkerhet och går ner. Och guld funkar om det trycks massa pengar. Så i det läge som vi är nu historiskt, så även om det är läskigt att korta börsen, så är i alla fall att gå lång guld lite mindre läskigt.
Jag blir lite arg när jag tänker och pratar om det här med mobiltelefoner. För det är så dumt bara att vara beroende av en mobiltelefon när den ger så lite. Det som Edmund sa, liksom, att han skulle återgå till att ha en gammal telefon istället för en smartphone, för att han måste jobba hårt.
Ja, det är rätt coolt tänkt ändå.
Ja, alternativet om man inte...
Men du använder ju ändå liksom telefonen mycket, men på, kanske kan vi säga det, ett icke-beroende sätt. Ett värdeskapande sätt där du bygger på din commonplace hela tiden.
Ja, inte bara att jag bygger på den, men jag jobbar ju också genom den mycket. Jag skulle säga att jag kan göra ungefär 50% av allt arbete jag sysslar med just nu via min telefon. Så jag kan ju arbeta. När jag sitter vid telefonen så är det ju inte för att jag nödvändigtvis sitter och smsar eller sitter på typ Tinder eller någonting, utan det är ju för att jag jobbar med någonting. Och det är ju en liten annan sak. Men det är ju för att jag har verkligen strukturerat upp min telefon och alltså skärmarna på så sätt.
Ja, hur har du gjort det?
Jo, det, alltså, jag har själv Så att jag har jättemycket olika grejer med min commonplace där. Så att jag har två stycken skärmar fullkomligt dedikerade till mina olika commonplace-system. Till exempel lite för podcasten här. Det är diverse olika mappar för den. Det är lite andra system som jag kan använda för checklistor för återkommande moment som jag gör ofta. Andra saker liksom. Det skulle ta lång tid att förklara det. Jag tror inte det är så himla specifikt för mig. Så att jag vet inte hur mycket det skulle ge. Däremot ett eller två extremt bra generella tips som jag tycker alla borde göra. Det är att bygga om sin telefon för mindfulness. Och det är veckans artikel. Det är en artikel som jag läste för rätt länge sedan nu. Kanske några månader sedan. Som heter... ska vi se vad den heter. Den heter Distracted in 2016. Reboot your phone with mindfulness. Och nu är det så att visserligen den här artikeln som vi kommer länka till i lyssnarbrevet också. Den är specifikt för iPhones. Och jag har inte en iPhone utan jag har en Android. Och om man ska sammanfatta den lite snabbt liksom, hur man ska göra det här. Det är att det är veckans tips det. Att bygga om sin telefon för mindfulness och produktivitet. Till skillnad från att spela spel eller bli avbruten av notifikationer eller vara dopaminberoende liksom.
Man ser till att dels lägga alla appar när man gör någonting produktivt överst och först och lättåtkomligt och med genvägar. Medan däremot sociala medier och liknande som man annars lockas och kastas in i hela tiden, de lägger man lite mer komplicerat att få tag på, kanske en undermapp på sista skärmen så att man vet att det kommer vara en 3-4 moment för att ta sig dit, och då kanske ändå undviker man att göra det.
Exakt, då lär du in hjärnan att fan, om det är så himla ansträngande att gå in på sociala medier varje gång som jag har lust att göra det, då känns det som att det inte är riktigt värt det.
Och jag tycker också att man kan passa på att bara anstränga sig och träna upp viljestyrkan lite samtidigt som man vänjer sig av vid det här beroendet, genom att när man får en notifikation då ska man ignorera den till man har glömt bort den. Och då blir det typiskt sett så att det kliar lite grann i huvudet i 20 sekunder. Men sen efter några minuter, då kan det ploppa upp igen. Ja, men just det. Jag fick en notifikation om någonting som jag inte tog. Ska jag titta på det här nu? Och då kan det vara okej att titta på den. Särskilt om man vet att man faktiskt väntar på någonting hyggligt viktigt. Eller så struntar man i det då också, vilket ju förstås är ännu bättre. Särskilt om man har hört på notifikationstypen att jaha, men det här är ju ett mejl. Det kan jag ta när jag kommer hem.
Ja, vad jag gillar med det här tipset från dig nu, det är att du utför en medveten intention, alltså med din hjärnas prefrontala cortex, och inte bara en omedveten reaktion som bara liksom reptilhjärnan bara, jag måste reagera på det. Så det tycker jag är en bra vana att träna in i allmänhet. Inte bara på notifikationer med telefonen, men det tycker jag är jättebra i allmänhet. Sen mer såna här grejer man kan göra, det är att man kan ha mappar för specifika ändamål och funktioner. Så om du har diverse appar, kanske typ så här bankappar, typ Swish, Swedbank, lite annat för finans liksom. Kanske Avanza, någon trainingplattform liksom. Då lägger du in alla dem i en mapp tillsammans. Då har du funktionen finans och så har du alla grejerna som du oftast håller på med inuti den. Då sparar du tid jämfört med om du skulle ha liksom fyra olika på fyra olika skärmar. Så det är ett exempel på hur man kan göra det. Liksom. Och så vill man göra det för alla olika återkommande moment som man har. En annan bra sak är att jag tycker att man ska försöka sträva efter att ha en eller två skärmar. Tre kan man ha i maximalt. Liksom. Men kan du ha en eller två skärmar bara på din telefon, då sparar du så hemskt mycket tid över ett helt år. Särskilt om du faktiskt gör produktiva saker på telefonen så som jag gör.
Ja, och gärna avinstallera alla spel.
Ska vi gå vidare till veckans mindset, Micke?
Vad är det för någonting?
Det är att komma ihåg att du är ett system. Du är ett komplicerat system av olika feedbackloopar som hela tiden interagerar med varandra. Och om du ändrar din input, alltså det som du stoppar in i det systemet, då får du en annan output. Så om du ändrar dina feedbackloopar, minsta lilla grej i vardagen, då kommer du förändra ditt liv sakta men säkert.
Och det här kan man tänka på ett lite annat sätt också. Nämligen att när du vill ha en förändring, till och med om du vill ha en stor förändring. Du kanske har lyssnat på våra podcast och tycker att amen, jag är lite för lökig, jag vill faktiskt bli riktigt effektiv. Men det känns jobbigt att ta sig hela vägen dit på en gång eller bryta ett helt beroende på en gång. Ja, men då kan man tänka att man gör små, små tweaks, men man gör dem ganska konsekvent och ganska ofta. Och då sakta, sakta vänder man den där supertanken. Och sen plötsligt så märker man att ja, nu är jag ju verkligen på väg åt rätt håll. Det tar ett tag, men det går att göra ganska ansträngningsfritt och med små, små konsekventa förändringar. Det här kan kallas för Wu Wei, med någon slags Tao-liknande filosofi. Man ändrar saker tidigt och pyttelite och smärtfritt. Sen finns det andra tolkningar på det här förstås också. Jag är ingen filosofexpert. Men jag tycker Wu Wei, det är lite sprezzatur över det. Man kan skapa rätt mycket, men på ett ganska ansträngningsfritt sätt.
Mm, jag har hört det här uttrycket förut. Kanske när jag läste någon av dina artiklar. Vad är det betyder?
kan vara så.
Typ översatt till engelska.
Jag tror att det betyder typ göra ingenting.
Okej. Okay. Ja, för mig i alla fall, när jag tänker på det här med system och feedbackloopar, då tänker jag att alltså rent praktiskt i vardagen så gäller det att hela tiden mixa, experimentera och försöka optimera saker. Det gäller att vara ständigt uppmärksam på hur man känner sig, ens tankar och liksom hur man är. Så ibland så kan jag vara på jättebra humör eller ha jättemycket energi. Då ifrågasätter jag liksom, varför har jag så mycket energi nu? Varför är jag så kreativ? Vad har jag gjort för att det ska leda till det här? Och då är det viktigt att tänka, tror jag, också att det finns alltid en viss mängd tur och jättemycket slump liksom. Men samtidigt så är det ofta så här återkommande moment som har lett fram till att jag kanske mår på det här sättet just nu, som har hänt tidigare. Så då försöker jag tänka flera steg tillbaka och försöka upprepa det liksom för att hamna i en bättre daglig rutin. En sån här sjuk grej som jag har testat sista tiden. Jag vet inte hur jag fick den här idén, men jag märkte det på det här sättet som jag förklarade. Att jag märkte att jag fick mer energi när jag gjorde det. Och det är att jag började dricka jättemycket lime juice. Så jag har druckit så här fem stora glas lime juice varje dag i 5-6 dagar nu. Och jag känner efter mer energi varje gång jag gjort det.
Mm. Och nu är absolut ingen som tycker att du är lika udda som de tyckte förut. Men förutom det här med just limejuicen som man kan ha åsikter om, så gillar jag själva det här metakognitiva angreppssättet. Att du noterade när och hur du ändrade sinnesstämning eller produktivitetsnivå. Och så utnyttjar du det till att förstärka den effekten och hitta just vad det var som gjorde det. Och så gjorde du mer av det. Och den här typen av metakognition, det är sånt som i princip alla som har lyckats med någonting använder sig av. Man går utanför sitt eget system och sen tittar man på det och analyserar det. Metakognition betyder ju kanske egentligen liksom tänka vid sidan av tänkandet, eller att man tänker om att tänka. Du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström, som produceras av tradevenue.se. Och det här avsnittet blir väl precis lika svårt att klippa som alla våra andra, eftersom jag och Ludvig jämt drar över. Men det fixar vår eminente klippare Johan Olsson som vanligt. Tack för idag, Ludvig.
Tack och hej.